Bröderna har stött på mig och bett mig att jag också i eftermiddag skulle fortsätta att tala om de yttersta tingen. Men när vår broder sjöng sången här, då fick jag en känsla av att jag inte ska göra det. Jag talade om det i förmiddag. Jag fick en känsla av i morse innan jag reste att jag skulle tala om ett annat ord. Jag brukar allt ibland tala över högmässotexterna. I varje fall så brukar jag se efter vad det är för en högmässotext. Och jag såg i morse, ni förstår, när man far på det här sättet land och rike över och talar i möte efter möte, så undrar man ibland vad man ska tala över. Och man det är väldigt viktigt att man är ledd av Gud så att man får det budskap som man ska ha. Så i morse när jag vaknade så tänkte jag, vad ska jag tala över egentligen? Och jag slog upp en almanacka och såg där högmässotexten. Och jag läste den, och när brodern sjöng här nu, så kände jag, nej, jag ska tala över det. Fast det är lockande att tala om tidshändelserna. Men det får vi väl göra en annan gång. Men jag vill nu läsa det som Herren har lagt på mitt hjärta. Jag ska läsa Johannes evangeliums första kapitel från den 29:e versen. Jag läser från den 29:e till den 42:a. Dagen därefter såg han Jesus nalkas. Då sade han, se Guds lamm som borttager världens synd. Om denne var det som jag sade, efter mig kommer en man som är före mig, för han var före än jag. Och jag kände honom icke, men för att han skulle bli uppenbar för Israel, därför är jag kommen och döper i vatten. Och Johannes vittnade och sade, jag såg anden såsom en duva sänka sig ned från himmelen, och han förblev över honom. Och jag kände honom icke, men den som sände mig till att döpa i vatten, han sa till mig, den över vilken du får se anden sänka sig ned och förbliva, han är den som döper i den heliga ande. Och jag har sett det, och jag har vittnat att denne är Guds son. Dagen därefter stod Johannes åter där med två av sina lärjungar. När då Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade, se Guds lamm. Och de två lärjungarna hörde hans ord och följde Jesus. Då vände Jesus sig om, och när han såg att de följde honom frågade han dem, vad vilje ni? De svarade honom, rabbi, det betyder mästare, var bor du? Och han sa till dem, kom och se. Då gingo de med honom och såg var han bodde, och de stannade den dagen hos honom. Detta skedde vid 10:e timmen. En av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus var Andreas, Simon Petrus broder. Denne träffade först sin broder Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Det betyder detsamma som Kristus. Och han förde honom till Jesus. Då såg Jesus på honom och sade, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för ditt eget ord. Tack Herre för att du är densam igår och idag och i evighet. Och tack att du har givit oss din gode heliga ande som ska leda oss till hela sanningen. Herre, led oss till den sanning som vi behöver just denna stund. Den sanning som är aktuell och som behövs för våra egna hjärtan. Tack att du ska möta med oss och välsigna oss i Jesu namn. Amen. Det var särskilt de orden. Den 29 versen. Och i den 36 versen. Dagen därefter såg han Jesus nalkas. Då sade han: se Guds lam som borttager världens synd. Och i 34 versen: och jag har sett det, och jag har vittnat att denne är Guds son. När då Jesus kom gående, såg Johannes på honom och sade: se Guds lam. Det var stora tider, verkliga gränstider, även då, precis som nu. Jag tror att det var en sån känsla bland folket på den tiden som det är i våra dagar, att det är en ny epok man upplever med avseende på Kristus och med avseende på Gud och hans verk i världen. Som jag sa i förmiddags, så var Daniels profetia väldigt levande för folket på den tiden. Och man hade klart för sig att Messias skulle komma just vid denna tid, enligt Daniels profetia. Och folket väntade. Det var också förutsagt att Gud skulle sända en man före Jesus som skulle bereda väg för honom. En man som skulle komma i Elias ande och kraft. Och det är denne mannen som det talas om här. Det var han, Johannes döparen, som hade förberett sig för sin stora gärning i öknen, och som nu hade trätt fram och börjat att predika. Och han började med att predika i olika, på olika platser i Israel, men hamnade nere på den östra sidan av Jordan, på en plats som heter Betabara. Den kallas också i någon av evangelierna för Betania. Det är emellertid samma plats. Det var enligt forskningen en liten plats på östra sidan om Jordan, som var en gränsplats. Där var några hus, där var en gränsstation med tull och med passkontroll, och så var det herberge för karavanerna, karavandrivarna, och några herberge för resande. Där gick den stora vägen över ifrån Jerusalem och österut till de stora östliga städerna. Det låg en stad inte långt därifrån som heter Livia, som var ganska stor på östra sidan om Jordan. Där vid det lilla samhället slog Johannes sig ner och började predika. Det var alldeles intill stranden av Jordan, så han kunde döpa där. Och dit samlades folk ifrån Judén. En av orsakerna varför han slog sig ner på östra sidan av Jordan, det var att det låg utom det jerusalemska myndigheternas område. De var efter honom och försökte stoppa honom, men där på östra sidan hade de ingenting att säga till om, utan där var han på ett annat område än det som lydde under Jerusalem. Och dit samlade han folk i mängd. Det var en väldig längtan bland folket efter detta som skulle ske, efter att Messias skulle uppträda. De var underkuvade under romarna. De trodde på en politisk lättnad. Och sedan fanns det massor av dem som hade andliga behov och längtade efter Messias av andliga skäl. Och det är väldigt gripande att tänka sig att det kom folk från alla håll. Det står att de kom från Jerusalem. De kom folk i allmänhet, affärsfolk. Trakten där nere omkring Jeriko var på den tiden mycket kultiverad. Det var en verklig lustgård i många avseenden. Framstående män. Herodes för exempel hade sitt sommarpalats där nere. Och där var en mycket stor frukt, mycket, mycket fruktodling där nere. Det blomstrade på västra sidan där av Jordan på den tiden. Och dit kom folk, de strömmade ner där ifrån Jerusalem. Där kom affärsmän. Och ni vet, det står sedan i apostelgärningen att många av prästerna var tronlydiga. Och det var en väldig oro i prästerskapet på den tiden i Israel. För många av dem trodde att Messias skulle komma. Och de hade en verklig rätt tro på Messias. Så det var en väldig oro ibland prästerna. Och därför var också de prästliga myndigheterna, de kyrkliga myndigheterna, var väldigt rädda för Johannes. Där strömmade folk från andra håll. De kom ner från Galileen. Och här har vi det ställe jag har läst här. Det kom unga män, fiskare, tog sig fritt och for ner för att höra den märkliga man. Och de kom från alla möjliga håll. Och i ett sällskap av Galileer som kom ner, så kom det en ung man som var timmerman och bodde i Nasaret. Han kom bland de andra ner dit för att höra Johannes. Han hade hört ryktet om honom. Det var så att affärsmän for. Ni vet, de hade inga tidningar på den tiden, framförallt ingen radio och tv. Så nyheterna, de spreds med folk som reste alltså. Och särskilt då för med resande affärsmän så spreds det där. Och det var den som hade varit nere vid Jordan i trakterna där och blivit gripna av Johannes budskap och hade farit genom Nasaret och talat om det här. Så att Jesus och hans bröder, de var nere och hörde på Johannes. Och andra där uppifrån, de var nere och hörde på honom. Och det var en väldig rörelse omkring honom. Och en dag så kommer den unge timmermannen. Ni ska lägga märke till att Jesus, när han trädde fram som en vanlig människa. Han var som en av alla de andra. Han var uppfödd i en snickarfamilj i Nasaret. Och de kallade honom där för timmermannen Josefs son. Så han var timmerman. Man tror att när Jesus var ganska ung så dog Josef. Det är också ganska typiskt att vi hör inte talas om Josef i berättelsen i evangelierna längre fram. Utan det är sista gången, det är när Jesus var 12 år. Sedan försvinner han ur bilden. Och Jesus blev tydligen, han var äldsta sonen i familjen. Och han blev tydligen för familjeförsörjaren. Och han fick ta hand om verkstaden och sköta arbetet alltså. Och jag kan föreställa mig hur det var när de fick höra ryktet i familjen då om Johannes. Och Jesus hade själv, ja, det är en av de stora problemen om Jesu person. När han fick klart för sig att han var Messias, om han hade det från början eller om det klarnade så småningom. Men i varje fall, han framträdde inte som Messias förrän han var 30 år. Och det var nog en väldig kamp för honom. Det står att hans bröder trodde inte på honom. De Han hade åtskilligt att kämpa med. Det står också att de flyttade från Nasaret hela familjen till Kapernaum. Och det är troligen därför att de hade sånt motstånd. Det står det att i sammanhanget att han hade ett sånt kolossalt motstånd i Nasaret. Till han påminde dem och förkunnade för dem att deras gärningar var onda. Så han flyttade från Nasaret. De flyttade hela familjen från Nasaret till Kapernaum. Och i den där tiden så får Jesus klart för sig att han ska gå till Jordan, till Johannes. Och han kommer i den där stora folkmassan. När vi var i Nyhem nu på Nyhemsveckan på söndag morgon, så strömmade det till så mycket folk så det var en kö av bilar ifrån Mullsjö och till Nyhem. Och att man hade kolossalt svårt för folk att komma fram. Jag tänkte, men det var ungefär så där Johannes var. Det var kö. De kom inte fram som de skulle. Det var massor av folk omkring. Och Jesus, han var i den där kön. Han var med och trängde sig fram och lyssnade till Johannes. Och när han hade varit med er några dagar, så gick han till Johannes och begärde att få bli döpt. De strömmade till folket och bekände sina synder och blev döpta. Den ena efter den andra. Och så kom Jesus till Johannes och sa till honom att han ville bli döpt han också. Jag vet inte hur det var. Om han döpte honom i åsyn av hela skaran. Eller om det var en kvällstund när solen gick ner över Moabsberg. Och de var ensamma. Det står ingenting om det. Men det finns en poäng i det sammanhanget som är väldigt gripande. Det står att folket som kom till Johannes, de bekände sina synder och så blev de döpta. Men när Jesus kom, han hade inga synder att bekänna. Han var ren. Vad tror du han gjorde? Jo, jag tror att han gjorde på det sättet att han bekände Israels och hedna världen, mänskligheten, synd. Jag är inte ensam att tro det. Mycket framstående bibeltolkare säger det. Och jag tycker mig uppleva den där händelsen när Johannes står färdig att döpa honom. Och Johannes, han vet vem han är. Anden har uppenbarat för Johannes vem han är. Så Johannes säger till honom: jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Men Jesus säger: låt det nu så ske, för det att vi ska uppfylla all rättfärdighet. Men så kommer den stunden då han ska bekänna sina synder. Men han har ingenting själv att bekänna. Men han bekänner Israels synder. Han bekänner hela världens synder. Och jag förstår med vilken gripenhet, med vilken förkrosselse. Jag troligen under, det står att han under sitt livs dagar kämpade och bad med höga rop och tårar. Och jag undrar inte på om det var vid det tillfället när han bekände all världens synd och så lät sig döpas av Johannes. Det var väckelse. Det var en detalj i Guds plan, i Guds frälsningsplan. Och så efter det där hade skett, så försvann Jesus ur sammanhanget. Och så är han borta omkring 6 veckor. I 40 dagar är han i öknen och frestas. Och sen som Johannes står där och predikar en dag, och folket är samlade omkring honom. Och han håller på och talar om bättring, om att de ska bekänna sina synder, just som han står där och predikar som vanligt. Men väldig människomassa omkring sig, så får han se en man. Han får se en person som närmar sig och kommer in i skaran. Och han tystnar. Och han, deras blickar mötas. Och så pekar Johannes på honom. Och säger han: se Guds lamm som borttager världens synd. Jag undrar hur det ordet klingade och hur det grep första gången det uttalades. För en människomassa som var skuldmedvetna och kommit dit för att bekänna sina synder och för att få sina synder avtvådda, att få höra det ordet: se Guds lamm som borttager världens synd. Det är mycket märkvärdigt med Johannes förkunnelse, att han förstod det inte lärjungarna hade lärt och förstått under hela tiden de var i sällskap med Jesus. De lärde sig aldrig medan Jesus var med dem att förstå försoningen. Något av det sista, strax innan Jesus gick till Golgata, så talade han om att han skulle lida och dö. Och det står att Petrus tog honom av sidan och varnade honom och sa: så ska det ska inte ske, herre. Men det var då Jesus drev bort honom och sa: gå ifrån mig, Satan. Dina tankar är och icke Guds tankar, utan människotankar. Lärjungarna, de förstod inte Jesus och hans oerhörda försonaruppgift, medan Jesus vandrade ibland dem. Det var först efter uppståndelsen, det var först efter andeutgjutelsen som de förstod det. Men Johannes, han förstod det. Han förkunnade Jesus som Guds lamm som borttager världens synd. Och mer, han förkunnade honom som Guds son. Han sa: jag har sett det och jag har vittnat att denne är Guds son. Och han vittnade om honom såsom den som skulle döpa i den heliga ande. Han visste om pingsten. Han visste om den nya förbundets tid. Ja, han till och med talade om Kristus som brudgummen. För han sa att jag är brudgummens vän, sa han, som gläder mig när jag hör brudgummens röst. Han hade faktiskt det fullkomliga ljuset över Kristus och hans person, och om hans, över hans stora gärning. Och det är detta han förkunnar. Och han lägger in detta, det ligger så oerhört mycket i detta: se Guds lamm som borttager världens synd. Då han sa detta, se Guds lamm, så begrep varenda israelit vad det innebar. Ty det fanns något i den israeliska gudstjänsten som hette Guds lamm. Det var lammet som offrades varje morgon och varje afton på altaret till försoning för folkets synder. Det var Guds lamm. Och lammet förekommer i andra sammanhang, exempelvis vid påsken, påskalammet. Paulus, han alluderar på det, han säger: vi har ett påskalamm, vilket är Kristus. Lammet som offer, som syndabärare, det var något som Israel kände till. Och när Johannes sa: se Guds lamm som borttager världens synd, så förstod alla som hörde det vad det var för någonting. De förstod: detta försonaren, är detta lammet som ska komma och bära släktets synd. Det säger oss det sakkunniga att innan diskussionen uppstod angående Kristus inom judendomen, mellan kristna och judarna angående Kristus, innan den tiden, så förkunnade alla framstående, alla betydande teologer i Israel att Guds tjänare, som omtalas i Jesajas 52 och 53, att denne Guds tjänare, att det var Messias. Där står talat om honom. Ni kan nog många av er Jesajas 53 utan till. Det var Messias som skulle komma. Och det var det också som gjorde att israeliterna vid den här tiden, de förstod mycket väl när Jesus sa, se Guds lam. Så förstod de mycket väl vad det betydde. Det var Guds tjänaren som omtalas här i Jesajas 52 och 53. Pris för Gud. Kristus är den tjänaren. Han är det Guds lammet. Och det är detta som Jesus är inne på då han i Matteus 20 kapitel och den 28 versen talar om sig själv såsom Guds tjänare. Han säger där, likasom människosonen har kommit icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen för många. Han är den Guds tjänare som Jesaja talade om, och som Jesaja också nämner såsom Guds lamm som föres bort för att slaktas. Han är världens offerlamm. Pris för Gud. Jag föreställer mig att de som lyssnade till honom där, Johannes hade ju lärjungar som han undervisade. Bland dem fanns dem som frågade, och det fanns många i hopen som hörde honom som frågade, vad menar du? Jag är säker om att när vid det här tillfället, när han hade utpekat Jesus, så försvann Jesus. Han kom inte fram, och de fick inte tala med honom, utan han försvann för dagen alltså. Han kom igen sedan. Men du kan vara säker om att folket började fråga Johannes om dessa ting. Det fanns dem som sa det så här: Guds lamm, alltså offerlammet som omtalas i skriften, det skulle vara ett felfritt lamm. Finns det någon människa som är felfri? Är denne timmerman från Nasaret som du har pekat ut, tror du att han är felfri? Att han ingen synd har? Och det skulle Johannes få svara på. Och jag tror, förstår ni, att när de ställde den frågan, så relaterar han det där han hade upplevat i Jordan, när Jesus bekände världens synder. Jag tror att det var det han svarade om. Att jag ska berätta er en sak som är den mest skakande jag har varit med om i mitt liv. Och det var när han bekände hela världens synd. Men han har ingen synd. Han är själv ren. Mina vänner, det har hänt många under i världen. Men det största under som har hänt, det är att det har levat en människa på denna jord som aldrig har syndat. Och det var det som var kärnan i försoningen, i Kristi verk. Hade inte detta förefunnits, hans absoluta renhet, hans absoluta syndfrihet, så hade han inte kunnat bli släktets försonare. Då hade han fått dö för sina egna synder. Till den som synder, han ska dö. Men just därför att han nådde fram till korset utan att ha syndat, så var han ledig för uppgiften. Han hade ingen synd själv att dö för. Och därför, så om han skulle dö, så skulle han dö för andra synd. Han var ledig för uppgiften. Och därför när han kom fram till korset, han var den fullkomliga människan. Han hade kvar den mänskliga härligheten. Ni vet, det står i Romarbrevets 3 kapitel, 24 versen tror jag det är. Alla har varit syndat och är i saknad av härlighet från Gud. Men var det rättfärdiggjorda utanför skyldan av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus. Men den härlighet som vi har förlorat, den hade Jesus. Den härlighet som människan hade från början, före syndafallet, den härligheten hade han. Och den härlighetens essens, den härlighetens kärna, det är renheten, friheten från synd. Det ska också vara den himmelska härlighetens essens, innersta väsen. Det är renheten. Det var detta Jesus ägde. Halleluja. Han segrade över all synd. Och därför när han kom fram till korset, så var han det oskyldiga rena lammet. Petrus säger det också i Galaterbrevet 3 kapitel. I är en återlösta, icke med förgängliga guld. Ni är en friköpta. Ursäkta mig. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, då han blev en förbannelse för oss. Det är ju skrivet. Ursäkta mig. Jag missminner mig. Det är i Petri första brev. Det är i Petri första brev. Han säger där: ger en återlösta, icke med förgängliga ting, silver eller guld, utan med Kristi dyra blod, så som är ett menlöst och obesmittat lams blod. Alltså, det är det obesmittade lammets blod. Det är det som har återlöst oss. Det är det som är grunden till vår frälsning. Det är det som vi läste om i förmiddag, om den evigt den framhavda eviga rättfärdigheten. Det är den som Kristus har vunnit genom att han var den fullkomlige och kunde ta på sig släktets synd. Det var säkert en fråga som Johannes fick, och den klarade han. Det var säkerligen någon annan som frågade honom: du säger att han är att det är Guds lamm som borttager världens synd. Världens synd. Vi tror ju att Messias, han kommer för Israel, och han ska förlossa Israel. Ja, men säger Johannes, det är en villfarelse som vi har kommit in på, Israel. Att vi är på ett alldeles särskilt sätt uttaget folk för att vara för oss själva. För Gud älskar hela världen. Och han, när han har gått ut för att frälsa, så är det för att frälsa hela världen. Jag förstår ni, det var Israels stora fel. Det var ett av generalfelen hos dem. Det var detta att de fattade inte sin mission att frälsa världen. Det var det som de var kallade till. De var kallade till att bära ut ljuset till människorna. Som jag sa i förmiddag, de var förvaltare av Guds löfte, löftesord. Men det var detta de inte fattade, utan de hölls med sig själva. Jag ska säga er, vänner, att jag blir så klart för mig under senare år, det är en väldig fara för oss som Guds folk att vi blir likadana. Vi sysslar med oss själva. Vi sysslar med våra församlingar. Vi sysslar med vårt Och vi menar att Gud på ett alldeles särskilt sätt, det är oss han har tagit ut, det är oss han älskar. Det är vi som är Guds gunstlingar. Och väg där ute, det är syndare som ska gå förlorade. Mina vänner, det är precis raka motsatsen till Jesu uppfattning och till Guds vilja. Om ni läser Guds ord så kan ni få en fullkomlig motsatt uppfattning. När Jesus talar om dessa saker så talar han i liknelser. Han talar i Lukas 15 kapitel om det förlorade fåret, den borttappade penningen och den förlorade sonen. Har ni lagt märke till vem det är som Jesus på ett alldeles särskilt sätt säger är den intressanta i sammanhanget? Jo, det är det förlorade fåret. Det är den borttappade penningen. Och det är den förlorade sonen. Det är den som är särskilt intressant. Och det är den som Gud särskilt vårdar sig om. Herden, han lämnar det 99, står det, och går efter det förlorade. Hur gör vi? Hur gör vi församlingsföreståndare? Hur gör vi kristna? Jo, vi vårdar oss om de 99. Och kanske glömmer det förlorade fåret. I många fall gör man detta. Men det är ju så att han är Guds lamm och kommen för att borttaga världens synd. Hela världens synd. Det är väldigt viktigt detta, att det blir klart för oss. Det är människan, det är den förlorade människan, det är den som Jesus har sitt särskilda intresse för. Det är fara värt att vi blir äldre söner. Det står talat om den äldre sonen. Han var hemma och han kunde säga till sin far att jag har aldrig gjort emot dig på något sätt. Jag har aldrig brutit ditt bud. Jag har hållit detta och jag har tjänat dig och jag har aldrig svikit. Men ändå har du aldrig gett mig ett tid med vilket jag kan göra mig glad med mina vänner, utan jag har fått hålla på. Och ändå så trogen jag har varit. Man kan bli en sån kristen också. Men Gud, fadern, han sa: kära du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Varför har du inte tagit så många tid du vill ha? Det kan du gott göra, för det hör dig till. Men, sa han, den är din broder. Han var död, han var förlorad, han var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men han är återfunnen. Och nu ska vi göra oss glada, sa han. Nu ska vi ha fest. Jag fruktar att vi som kristna har alldeles för lite av detta sinnelag inför världen, inför den värld som är omkring oss. Vi blir så intresserade av våra församlingar och våra uppgifter där och allt detta, och vi tycker att det är allt. Jag vill inte säga någonting emot församlingen, men församlingen har ingen uppgift om den inte går efter de förlorade. Det är dess uppgift. Se Guds lam som borttager världens, hela världens synd. Pris ske Herrens namn. Och jag är så tacksam att jag slipper att tro på någon slags kotterigud, någon frälsare som håller på med några smågrupper här och där. Utan vi har en Gud som tänker på alla. Och lägg märke till en sak. Jag har lagt märke till Jesus syn på människan. För det första är det detta att han ser bort ifrån allting annat och han ser människan. Han ser inte, han fäster sig inte för. Och han, han ger inte på något sätt något företräde till något system, utan det såg han bort ifrån. Kyrkor och sånt där. Lärjungarna, de sa till honom: se på templet, se vilket underbart tempel vi har. Då sa han: det ska inte lämnas sten på sten, utan det ska brytas ner. Alla system som ni har byggt upp omkring er religion, det ska plånas ut med marken. Men vad Jesus var intresserad för, det var människan. Det var människorna. Var han fick tag i en människa som var i nöd, så var det var ett intresse för honom. Där stannade han, och där satt han in sin kraft. Och lägg märke till att han brydde sig om hela människan. Vi klyver ofta människan, så vi tar hand om det andliga, och så lämnar vi det lekamliga åt henne själv, eller lämnar det åt Satan och världen. Man säger: det materiella, det får djävulen, och det får människorna sköta om. Vi sköter om det andliga hos människorna. Så gjorde inte Jesus. Han tog med hela människan. Hans frälsning gäller också hela människan. Så när människan är frälst en gång, så är hon frälst till ande, kropp och själ. Hela varelsen. Det finns en tredje synpunkt angående Jesu människosyn som imponerar oerhört på mig. Och det är att han gav prioritet åt den sämste. Lägg märke till det. Den sämste, det förlorade fåret, den borttappade penningen, den förlorade sonen, de var i centrum. Det var dem han intresserade sig för. Hur har vi det? Gör vi så? Det är faderns kärlek. Det är faderns sinne inför den förlorade sonen. Det är den gode herdens sinne inför det borttappade fåret. Det är det sinnet som Guds församling ska ha. Och det är då man får vara till frälsning för människor. Man beder om väckelse. Man talar om väckelse. Det har många gånger blivit en jargong. Och det har blivit någon slags kamouflage för att dölja ens brist på verklig offervilja för det förlorades räkning. Man beder om väckelse hellre än att offra sig för det förlorade, för att få väckelse. Jag tror på bönens makt. Det är en underbar makt. Men bön med lyfta händer är ej nog, lantman, då du ber för jordens gröda. Bed med handen på din plog, då välsignar bönens kraft din möda. Det är detta, att vi ska inte göra bara en sak och lämna det praktiska arbetet. Vi ska göra allt som göras kan för att rädda själ. Allt. Jesus, han är Guds lamm som borttar världens synd. Det är världen han är intresserad av. Och mina vänner, jag skulle önska att vi som kristna finge våra ögon öppnade mer för världen och världens nöd. Vi kan bli så väldigt andliga, så vi vill inte suddla, smutsa våra händer med tingen där ute i världen. Men det är inte Jesu ande. Jesu ande, den driver oss vart som helst, om det gäller att rädda en själ, om det gäller att mota det onda, om det gäller att skapa fram en förutsättning för evangelium och själars frälsning. Han är Guds lamm. Se Guds lamm som borttager världens synd. Det är ett väldigt ord det där. Borttager världens synd. Har han verkligen tagit bort synden? Synden finns ju. Människorna lever i sina synder. Hur har han tagit bort dem? Jo, Det skedde en gång att all världens synd lades på honom. Det var den gången då han bestämde sig för i ett semane att göra faderns vilja. Då kampen kom till sin yttersta punkt. Och då han bad: Fader, är det möjligt så gånger denna kalk ifrån mig. Är det möjligt, sa han. Men han fick svaret: det är inte möjligt. Ska världen frälsas så måste någon bära dess synd. Och då säger han: ske icke min vilja utan din. Och så säger han sedan till lärjungarna, när de försöker försvara honom och få honom fri, så säger han: stick ditt svärd i skidan, sa han. Skulle inte jag, om jag ville, kunna beda min fader, och han skulle sända mer än 12 legioner änglar till min hjälp. Men, sa han, hur skulle då skrifterna bli fullbordade? Och därför tog han kalken. Och det var den kalken, det var detta att bära släktets synd, det var det som var det avgörande. Och han gjorde det, pris för Herrens namn. Och när han sade från Golgata höjd, när solen hade mistat sitt sken och bergen skalv omkring honom, så ropade han ut: det är fullkomna, det är gjort, det är färdigt. Han har burit världens synd, han har borttagit. Det säger också Johannes: därför har Guds son uppenbarat att han skulle borttaga våra synder. Och synd är icke i honom. Därför, min vän, ja, men säger du då, men hur kan detta vara riktigt? Då är ju alla människor frälsta. Alla människor är ju försonade. Då är ju alla frälsta. Ja, om de tror det, så är det det. Det är bara det ska till, att man tror. Tro på Herren Jesus, så var det du och ditt hus frälst. Synden är utplånad, skulden är betald. Att du går omkring och bär på dig skuldbrevet och gruvar dig dag och natt så du förstör dina nerver, det är inte Guds fel. Det kommer an på att du gör det som är tokigt. Du behöver inte gruva dig över din synd, min vän. Din synd är borttagen. Ja, men du säger, då ska jag väl inte gå förlorad heller. Nej, du kommer inte att gå förlorad för de synder du har begått. Utan du kommer att gå förlorad därför att du inte tror. Anden, säger Jesus, han ska väl övertyga världen om synd. Om synd! Därför att de inte tror på mig. Det är det på det hänger. Verket är gjort. Och var och en som tror får välsignelsen av det. Får resultatet av det. Se Guds lamm som borttager världens synd. Det är Guds lamm. Det är Gud som har gjort det. Man skyller Gud för en hel del som han inte alls är orsak till. Man skyller honom för krig och för oro i världen och lidande och allt sånt där. Det är inte Guds fel. Nej, Gud älskar världen så att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom icke ska förgå utan hava evigt liv. Gud har gjort en gärning för att frälsa oss alla. Frälsa oss alla. Pris ske Herrens namn. Och Jesus, han har kommit såsom Guds tjänare. Icke för att låta sig tjänas, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. För alla dem som tror. För alla dem som tar emot honom. Och nu, se Guds namn. Se på honom. Det är inte mer som behövs än att se på Jesus. Se på vad han är, vad han har gjort för dig. Låt honom bli föremål för ditt beskådande, för din tro och din tacksägelse. Och du ska få uppleva frälsningen i Kristus Jesus. Pris för Herrens namn. Han vill möta var och en av oss. Ni har, de flesta av er har säkert läst John Bunyans Kristens resa. Han skildrar kristen när han kom fram till korset. Och när han såg korset. Och hur han blev fri från sin börda. Jag förutsätter alltid när jag är ute och talar Guds ord att det finns syndare som behöver bli frälsta. Och jag förutsätter att det finns personer här i denna samling som i sitt hjärta tänker, om jag vore frälst, om jag kunde få klart för mig hur det går till. Därför har jag alltid känt det såsom en skyldighet och såsom en min uppgift att undervisa folk om vägen, hur det går till att bli frälst. John Bunyan skildrade det där på ett mycket drastiskt och klargörande sätt. Han säger att kristen, han bodde i staden för där, och han måste ut därifrån för staden skulle förgås. Och han gav sig iväg och han hamnade i misströstans träsk, och han var ute för allt möjligt. Till slut så träffade han på någon som visade honom en väg, och han gav sig iväg dit bort. Men när han kom dit, det var alltså lagen som han hade fått till vägvisare. När han kom dit fram, dit han skulle, så blixtrade och dundrade, och han höll på att bli järnslagen. Så han vände om och skyndade tillbaka, och så mötte han en person som hette evangelist. Och han frågade honom vad han skulle göra för att han skulle bli av med sin börda. Och då sa evangelist: ser du den trånga porten där borta? Ja, det gjorde han. Då sa han: gå in där. Och när du har kommit dit, där bortom, så ska du finna en kudde där det finns ett kors. Och om du går dit, så ska du bli av med din börda. Och han, det står att han gick den vägen och kom in där. Och när han kom fram till kullen, så gick han upp där, och där stod korset. Och när han stod där och såg på korset, så lossnade binslarna som höll hans börda. Och bördan föll av honom och rullade ner för backen där. Och den rullade ner i en tom och öppen grav. Och så blev den borta. Och så står det att det kom tre änglar fram till kristen. Den ene gav honom en pergamentrulle och sa: den här ska du ha och styrka dig mig på vägen. Och den ska du lämna fram när du kommer fram till den eviga stadens port. Och en annan ängel, han kom och sa: frid vare med dig. Och en tredje styrkte honom också. Och så står det att när detta hade hänt, då står det, då fortsatte kristen sin väg sjungande. Jag ska säga dig, min vän, att om du fäster din blick på Kristus och vad han har gjort för dig, så kommer din syndabörda att ramla av, och du kan fortsätta din väg med en lovsång i ditt hjärta och på dina läppar. Amen. Kära Herre, vi tackar dig av hela vårt hjärta för den underbara frälsning du har skänkt oss. Tack Jesus att du har blivit allt för oss. Halleluja, tack att vi får tillhöra dig. Tack att det finns rening i ditt dyra blod. Tack att det finns kraft, Herre, i ditt dyra blod. Välsigna själar med frälsning. Döp ditt folk i den heliga ande. Och Herre, ge oss kraft att tjäna dig den sista tiden. Tack att du hör oss i Jesu namn. Amen.